Hörrni, vi går ju som vi har hört in i en period av lite mer bön. Vi ber ganska mycket i vår församling. Och nu har vi en extra liksom laddad period med mycket bön. Som ni har hört, vi har bönesamlingar varje dag de här kommande 2 veckorna. Varje kväll klockan 19 från och med kväll och fram till fredag kväll. Och så har vi då morgonbön tisdag, onsdag, torsdag också. Och sen när vi har gjort det så fortsätter vi in i den ekumeniska böneveckan. När vi går runt i de olika kyrkorna och ber. Och då tror jag att tiden är klockan 18 om kvällarna. Men det kommer mer information om det under veckan som ligger framför här. Vi tror ju, eller åtminstone tror jag det. Jag tror att jag har med mig dig i det. Vi tror att bön är viktigt. Och vi tror att det sker någonting när vi ber. Och vi tror på en Gud som inte bara hör våra böner, utan en Gud som också svarar på våra böner. Eller hur? Är vi överens om det? För annars blir det lite jobbig predikan. Alltså grejen är, jag tänker så här. Om jag skulle fråga så här en söndag förmiddag i ena kyrkan, liksom hur många av oss som är här som tänker att ja, men bön är nog något av det viktigaste som finns för en kristen, så tänker jag och tror att jag skulle nog få typ 100% som säger ja, men det är det. Eller hur? Vi ska inte göra. Men ändå. Och ändå så har jag märkt både i mitt liv och i ditt liv också, i samtal som man har med människor, att det är ganska många som tycker att det är svårt att få till det där med bön. Att få till den personliga andakten, att få tillfällen och tiden och att räcka till för det där med en liten bönestund, det blir liksom inte alltid av. Och jag har märkt att för många kristna så är bönen inte den där stora glädjen och tryggheten som den skulle kunna vara. Och som den är menad att vara. Utan blir istället kanske den största källan till dåligt samvete och lågt andligt självförtroende som vi människor kan ha. Liksom man tänker, kan jag inte ens få till några minuter bön om dagen? Vad är jag då för sorts kristen? Och den här syftet med min predikan idag är inte att spä på det där. Utan någonting annat. Jag skulle bara ge ett tips nu inför den här tiden som ligger framför. Var med så mycket du bara kan på de gemensamma bönesamlingarna. För jag har märkt i mitt liv, du vet att även om jag är pastor och har betalt för att be, så vi hade en broder som alltid brukar säga så här, liksom när vi hade lite samlingar, så jag ber du som har betalt för det, så det var inte här. Här säger vi inte sådana saker. Det var en helt annan plats. Men vad var det jag skulle säga egentligen? Det står här. Jo, det jag skulle säga var det här. Att vara med så mycket du kan på gemensamma bönesamlingar. För jag har märkt i mitt liv, det finns en tröghet också i mitt liv. Det var det jag skulle säga när det gäller det här med bön. Även om jag för det mesta övervinner den där trögheten, så finns den ju där ibland. Men jag har märkt att ju mer jag är med på gemensam bön, desto mer längtar jag efter att bli inspirerad och tänd på att be i min ensamhet också. Det liksom triggar igång någonting. När vi kommer samman och ber, så väcker det någonting i oss. Så istället för att tänka att ja, men jag som knappt har ett eget personligt böneliv, jag kan inte gå på bönemötena. Det är helt fel. Du ska tänka totalt tvärtom. Att jag som inte har liksom ett riktigt fungerande personligt böneliv så som jag skulle vilja ha det, nu ska jag gå på bönemötena. Så kan du komma igång och be tillsammans med andra. Så bara ta det som en välment härlig uppmaning till dig. Amen. Och jag vill, det har du redan fattat, tala om bön idag. Jag ska göra det. Och min önskan, min längtan är att kunna inspirera lite grann och motivera. Jag ska börja med ett fantastiskt löfte ifrån Guds ord. Ifrån Jeremia 29:11. Det här känner vi igen, många av oss. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Det är väl tur det att det är någon som vet. Eller hur det ska vara. Jag vet vad jag har tänkt. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Det här känner vi igen, många av oss, och vi citerar det ganska ofta. Vi hämtar ofta hopp och tröst ifrån det här bibelordet. Det är ett fantastiskt löfte. Men ibland så tror jag vi missar att läsa fortsättningen där det står hur det där går till. Hur vi får det där hoppet som Gud vill ge oss. Och hur vi får den där framtiden som Gud faktiskt vill ge till oss. Det står så här i fortsättningen. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig. Och jag ska höra er. Ni ska söka mig. Och ni ska också finna mig om ni söker av hela ert hjärta. För jag ska låta er, och jag älskar den versen. Jag ska låta er finna mig. Wow. Jag tror att en av de viktigaste insikterna du och jag behöver komma till när det gäller bön. Det är att Gud vill svara. Och att han vill hjälpa. Alltså vår bön har aldrig någonsin som uppgift att försöka övertyga Gud. Men ibland ber vi ju som att Gud håller allting tillbaka och verkligen har stängt allt vad han kan stänga. Och liksom, nej, det ska de inte ha. Ja, men så ber vi lite till. Och så tänker vi, om vi ber lite högre, ropa lite mer och liksom vad vi nu gör. För liksom, så kanske Gud ändå ger med sig. Men bön handlar inte om att få Gud att ge med sig. För Gud har redan gett med sig i så fall. Gud är 100% på din sida. Han kan inte vara mer på din sida än vad han redan är. Gud är för oss. Men jag ska låta er finna mig. Vår bön har inte som uppgift att övertala Gud. Liksom att tjata skavsår i öronen på Gud. För det behövs inte. Han är på vår sida. Och han vill hjälpa. Och det behöver du och jag förstå. Att liksom bönens funktion ligger inte i hur länge vi ber. Eller hur högt vi ber. Eller vilka ord vi använder när vi ber. Utan bönen ställer sig bara in i en position för att ta emot ifrån en Gud som redan har bestämt sig för att jag vill ge till mitt folk. Jag vill att de ska finna mig. I Andra Krönikeboken 16 kapitel så står det så här. Herrens ögon sveper över jorden. Över hela jorden. För att stärka dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. Herrens ögon sveper över hela jorden. Det betyder hela jorden. När det står hela jorden så betyder hela jorden. Det betyder överallt. Var du än är. Till och med i Norge. Överallt. Så sveper Guds ögon, de liksom skannar av jordens yta ständigt liksom så här. För att Gud vill stärka dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. Grejen är att den här bibelversen är egentligen inte skriven och tillkommen i ett särskilt positivt sammanhang. Utan det är ett ord som profeteras till Asa som var kung över Judariket. Istället för att söka Gud och lita på att Gud skulle hjälpa honom så slöt han avtal med en massa fiendefolk. Och så gick det som det gick. Den här texten är liksom en fråga till kung Asa från Gud själv. Liksom, ja, men varför kom du inte till mig? Har du inte fattat att jag liksom hela tiden skannar av? Jag vill komma och hjälpa, men du har inte brytt dig. Du har inte kommit till mig. Varför har du inte kommit till mig? Jag tror många kan känna igen sig det som teologen, evangelisten och författaren Oswald Chambers skrev i början på förra seklet. Att vi tenderar att använda vår bön som en sista utväg. Det tror jag många känner igen sig. Och sen, men Gud vill att det ska vara vår första försvarslinje. Vi ber när det inte finns något annat vi kan göra. Men Gud vill att vi ska be innan vi gör någonting alls. Och det betyder ju inte att det är fel att be som en sista halmstrået, liksom. Det är ju inte det. Men bön kan vara så väldigt mycket mer än det där sista halmstrået, den sista desperata åtgärden innan allting bara brakar samman. Och samtidigt så är det ju ett sånt enormt starkt löfte från Gud själv. När Gud säger någonting om sig själv i den här texten. Jag tycker det är bara så otroligt uppmuntrande. Bara tänk så här, medan vi är här i ena kyrkan söndag förmiddag. Men också sen när vi är hemma eller vad du nu ska göra efteråt idag, så här, så sveper Guds blick över världen. Han söker, Gud letar, Gud längtar. Liksom, finns det några någonstans som söker mig av hela hjärtat? Som är fully committed. Som är helt överlåtna. För om det gör det, tänker Gud, då ska jag dyka upp där och stärka dem och ge dem det de behöver. Den gamla, riktiga bibelöversättningen från 1917. Det var ett skämt. Den säger så här: Herrens ögon överfar hela jorden för att han med sin kraft ska bistå dem, stå tillsammans med dem som med sina hjärtan hänger sig åt honom. Alltså, hans kraft. Bara för att det ska vara rättvist så tar vi en annan översättning på engelska också. The Christian Standard Bible skriver: For the eyes of the Lord roam throughout the earth to show himself strong. To show himself strong. För att han ska bevisa sig stark för dem som är helt överlåtna till honom. Wow! Gud vill svara på bön. Han vill och längtar efter att få hjälpa oss, att bistå oss, att stå tillsammans med oss. Och det gör han så mycket så att han hela tiden söker efter dem som vänder sig till honom och som i sina hjärtan överlåter sig till honom. Ja, jag tycker det är rätt bra, du får tycka vad du vill. Varför ska vi be? Vad är för syfte med det? Vad är meningen med att hålla på och be hela tiden? Du vet, ibland så möter man väldigt fromma människor. Inte här, det har jag inte. Nej. Man kan möta väldigt fromma människor som är så där, liksom de står över allt mänskligt. Som kan säga, ja men vi ber ju inte för att få bönesvar. Nej. Det behöver du ju inte göra om du inte vill. Men jag kan ärligt säga, jag ber för att få bönesvar. Sen är det inte den enda anledningen till att jag ber eller till att vi ska be. Och det ska jag komma till om en stund. Men jag ber ju definitivt för att jag vill ha bönesvar. Det är en jättebra anledning att be, eller hur? Hur många tycker att det är en bra anledning att be? Ja, vad fint. Och det är dessutom en anledning att be som är väldigt biblisk. Så här sa Jesus, jag vet att Jesus har koll på vad som gäller. Och vad som är bibliskt. Jesus sa så här: Be, sa han, och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas. Var en som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Det kan ju inte bli så mycket tydligare än så egentligen. Eller hur? Eller är det någon som kanske tänker, ja men du vet att jag har både bett och sökt och bultat och sparkat och skrikit och gapat och vad du nu har gjort. Men grejen är att Jesus säger någonting direkt efter det här löftet. Så säger Jesus en grej som kan hjälpa oss, tänker jag, att förstå varför det vi får inte alltid är exakt det som vi har bett om. Och nu är det viktigt att komma ihåg att den som ber kommer alltid att få. Alltid utan undantag. Det säger Jesus. Det är inte jag som säger det. Det är ingen sån här amerikansk framgångsteolog som har sagt det heller. Det är Jesus som har sagt det. En judisk motgångsteolog. Nej. Men det är Jesus som har sagt att den som ber kommer att få. Utan undantag. Men det kanske inte alltid är exakt det du ber om som du kommer att få. Varför? Lyssna på det här. Vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller en orm när han ber om fisk? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge det som är gott till de som ber honom om det? Så här förstår jag den här texten. Att om du ber om bröd så får du bröd för det är gott. Om du ber om fisk så får du fisk. Även om jag har bett om Gud hjälp mig få fisk nu när jag är ute här på Mälaren. Men det får jag inte. Jag har aldrig någon gös. Det är lite konstigt. Ja. Men om du ber om fisk i bildmärkelse så får du fisk. Gud är din försörjare. Han vill att du ska ha mat på bordet. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Om du ber efter någonting som är gott så får du det. Men om du skulle be om en sten när du behöver bröd så får du ingen sten. Amen. Och om du skulle be om en orm när det är fisk du behöver så får du ingen orm. Varför det är? Därför att Gud ger det som är gott till sina barn. Om ni fattar det, säger Jesus, ni som är rätt onda ändå, så är det ju ingen av er jordiska fäder, jordiska mödrar som ger barnen precis det de vill ha om de ber om någonting som är farligt för dem. Eller hur? Pappa, kan jag få en handgranat? Inte idag. Ja, men vi funkar ju så som föräldrar. Sen ändras det när man blir morförälder och farförälder. För då har man inget ansvar längre. Men liksom när man har när det är ens egna barn. Liksom, pappa, kan jag få godis? Nej, du kan få någonting som är mycket bättre. En rotselleri. Därför det är bra för dig. Det är nyttigt. Ja. Ni fattar vad jag menar, eller hur? Är det någon som inte förstår? Vad bra. Alltså vi fattar ju inte alltid att det vi ber om är stenar och ormar. För vi tycker det här verkar väldigt bra. Och så ber vi liksom om någonting som Gud vet. Ja, men det där, det kan inte du hantera. Det där är inte bra för dig. Och ibland så tror jag att Gud liksom tänker så här. Det där kan jag inte ge dig för du kan inte hantera det och det blir inte bra för din omgivning om du har det där som du inte kan hantera. Och så ger Gud någonting annat istället. Något som är gott för både dig och din omgivning. Visst är det bra? Jag tycker det är rätt skönt att det finns någon som har koll. För jag har det inte alltid och inte du heller. Nu tror jag inte man behöver vara så där nervös heller. Liksom, ja, men tänk om jag ber om fel saker. För är det fel så kommer du ändå inte få det. Visst är det bra? Det är liksom en sorts säkerhetsklausul här i bönekontraktet. En disclaimer. Du kommer aldrig att få något skräp som du tror att du behöver som du inte alls behöver. Den som ber han får, det är Guds löfte till dig. Så det är klart att vi ber för att få bönesvar. Filipperbrevet 4 skriver Paulus, bekymra inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar. Genom bön och åkallan med tacksägelse. Vad betyder det? Ja, men det betyder att du ska berätta dina önskningar. Du ska tala om för Gud vad du vill, det du längtar efter. Tala om det för Gud istället för att försöka fixa allting själv. Och istället för att du ska hålla på och bekymra dig, gå till Gud med det. För då händer någonting när du går till Gud med det. Och det som händer, det händer inte med Gud, för han ändras inte. Men någonting, och du behöver inte övertyga honom heller, men någonting händer med dig när du går till Gud. Med det som bekymrar dig, med det som du önskar, med det som ligger liksom och gnager i dig. När du går till Gud med det så händer det här, att då kommer Guds frid som övergår allt förstånd. Och den kommer att bevara ditt hjärta och dina tankar i Kristus Jesus. Alltså, när vi går till Gud med det som tynger oss eller det vi önskar och det som liksom är allt det som ligger på vår önskelista. När vi kommer till Gud med det som brinner i oss, så kommer friden in i hjärtat. När vi släpper taget om det som är ett bekymmer och säger till Gud, du får ta hand om det här, så kommer friden in i ditt liv. Och det är en frid, här har vi sagt så många gånger, det är en frid som är beyond allt sans och vett. Den övergår allt förstånd. Petrus skriver, kasta alla era bekymmer på honom, han har omsorg om er. Jag vet inte hur det är med dig, men om jag ska tala om hur det är med mig, så jo, jag ber för att få bönesvar. Och sen är jag medveten om att jag inte alltid vet bäst. En smärtsam insikt. Det tog mig 63 år att komma till. Det var förra året. Men vi är medvetna om att Gud är god. Han är bara god. Han ger oss bara goda gåvor. Och när vi lägger våra önskningar och behov i hans händer, så är det som han ger oss gott. För vi vet att han har omsorg om oss. Och vi vet att han bryr sig. Och vi vet att han vill hjälpa. Men det där är en sida, det är en dimension av bönen. Jag sa för en stund sedan att det är ju inte så att vi bara ber för bönesvaren. Det finns en annan sida av bönen, en annan dimension. Det finns ytterligare ett löfte i Jeremia, det 24 kapitlet, där Gud säger, jag ska ge dem ett hjärta som känner mig. Som känner att jag är Herren. De ska vara mitt folk, jag ska vara deras Gud. De ska vända om till mig av hela sitt hjärta. Jag ska ge dem ett hjärta till inre. Som känner mig. Wow. Och Jesus säger, det här känner du nog också igen en del av oss. I alla fall, jag är den gode herden. Jag känner mina får. Och mina får känner mig. Jag hade för ett par månader sedan förmånen att läsa en bok som inte hade kommit ut. Och nu har den kommit ut. Skriven av Daniel Andreasson som heter Gud autisten. Och det kan man tycka att det var en märklig titel på en bok. Det är en märklig titel på en bok. Och det är en alldeles utmärkt bok. Och vi kan tala om den mer en annan gång. Men Daniel Andreasson skriver en grej i den boken som jag har tagit fasta på. Som jag liksom tog med mig. Så här, det är en sån stor skillnad att möta skaparen utifrån en genuin önskan att lära känna. Jämfört med att vilja ha. Det är en så stor skillnad att möta Gud utifrån en önskan att lära känna honom istället för att bara komma med en lista på det här vill jag ha. Det är ju inget fel, som vi sa. Det är inget fel att komma till Gud och berätta, det här vill jag, detta önskar jag. Men det finns en djupare dimension i bönen som handlar om att umgås, som handlar om att komma nära och inte bara prata själv. Utan att ta tid att lyssna. Att gå ifrån att tala om att det här Gud ligger på mitt hjärta. Till att fråga honom, Gud, vad ligger på ditt hjärta? Och låta sig påverkas och liksom intas av och bli ett med det som ligger på Guds hjärta. Gud, vad vill du med mitt liv? Du vet vad jag vill, det har jag sagt många gånger till dig. Vad vill du med mitt liv? Vad vill du, Gud, med vår familj? Vad vill du med ena kyrkan eller vilken kyrka du nu brukar gå till? Gud, vad längtar du efter i vår stad? Och jag tänker att ju mer du och jag lär känna Gud, desto mer kommer våra böner att ligga i linje med hans hjärta och hans vilja och hans planer. Och då har vi ännu ett löfte i Guds ord, ifrån Johannes första brev. Den tilliten har vi till honom att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss. Om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, då vet vi också att vi redan har det vi har bett honom om. Så det finns en nyckel i att be böner som ligger i linje med Guds hjärta, med Guds tankar, med Guds vilja. Hur får vi tag på den? Genom att lära känna honom. För ytterst sett så ber vi ju inte ens, om vi ska vara riktigt noga. Vi ber ju inte för att få det vi vill, utan vi ber för att Guds vilja ska ske. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden, så och i mitt liv, i min familj, på min arbetsplats, i vår församling, i vår stad. Det som du vill och det så som din vilja sker i himlen, låt det ske här. Det är ju det som är den sanna bönen egentligen. Vi ber för att våra hjärtan ska förvandlas så att vi kan få del av Guds hjärta. Jag tänker och tror att en del kommer ihåg Bosse Järpehags sång från länge sedan. Ska vi sjunga? Stå upp, jag ska predika länge så du får sjunga lite.
Att lära känna dig är min längtan. Att lära känna dig. Att komma nära. Se vem du verkligen är. Du är min far och jag är ditt barn. Jag vet att du älskar mig. Att vara i din närhet, höra dig tala, det är det enda för mig.
En gång till, Tony.
Att lära känna dig är min längtan. Att lära känna dig. Att komma nära, nära ditt hjärta. Se vem du verkligen är. Du är min far och jag är ditt barn. Jag vet att du älskar.
Härligt. Sitt ner, nu tar vi en timme till. Du vet, Gud känner ju dig. En del tycker det är en jobbig tanke, jag tycker den är rätt skön. Därför att jag vet att han älskar mig, trots att han känner mig. Vet, en del människor kan man tycka, de är ju väldigt trevliga, man tycker om dem. Lite sådär i början, när man inleder en bekantskap, sen lär man känna dem och så tänker man, nej. Men Gud har liksom kommit till det där nej, stadiet och bestämt sig, jag älskar honom ändå, eller henne. Visst är det skönt? Gud känner dig och vet du, han längtar så efter att du också på djupet ska lära känna honom. Jesaja skriver så här, så säger nu Herren, han som har skapat dig Jakob, han som har format dig Israel. Var inte rädd, för jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn. Du är min. Och det Bibeln menar med att känna någons namn eller att kalla någon vid namn, det är liksom mycket mer och djupare än att veta vad någon heter. Utan det, när Bibeln talar om det, jag känner dig vid namn, jag kallar dig vid namn, så handlar det om, det är liksom ett uttryck för intimitet, för närhet, för relation. I psalm 91, du vet den psalmen som börjar, tror en del känner igen den här, den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga, han säger till Herren, du är min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på. Den känner en del igen. I den psalmen finns mot slutet ett avsnitt när Gud talar, och han talar till den som sitter under hans beskydd. Han talar till den som vilar i hans skugga. Han talar ju till dig och mig då. Han talar till oss som han känner och kallar vid namn. Och så säger han älskar mig. Därför ska jag befria honom. Och jag ska beskydda honom. Varför då? För att han känner mitt namn. Det betyder inte att du vet och liksom kan rabbla alla de hebreiska gudsnamnen och applicera dem på rätt liksom tillfälle i ditt liv. Det betyder inte heller att du vet att namnet Jesus är namnet över alla andra namn. Det är bra det också att veta. Utan vad det betyder är att du har en relation. Du vet inte bara vad Gud heter. Utan du vet vad som är hans karaktär, vad som är hans hjärta, vad som är hans pulsslag, vem han är. Gud känner dig och mig. Och han bekänner sig till oss. Det ligger i uttrycket. Att jag känner dig, jag kallar dig vid namn. Och han längtar efter att vi ska lära känna honom mer och mer. Och då tänker jag att när vi nu går in i en period av bön, så är det inte bara för att vi ska få det vi vill i ena kyrkan. Vi kommer att be för vår församling. Vi kommer att be för vår stad. Vi kommer att be för vårt ungdomsarbete och vårt barnverksamhet och vår pensionärsverksamhet och vår mission. Vi kommer att be för en massa olika saker. Men ytterst sett så handlar den här böneperioden inte om att vi ska få det vi vill. Utan den handlar om att du och jag, vi som älskar honom, vi som bär hans namn, ska bli förvandlade i hans närhet. Att vi längtar efter att få vara nära honom. Att höra dig tala, det är det enda för mig. Och lära känna honom ännu mer. Du vet, det där löftet som vi inledde med idag ifrån Jeremia, det handlar ju inte så där jättemycket om listor på saker vi vill att Gud ska fixa åt oss. Utan det handlar om att finna honom. Att nå fram till honom. I Jakobsbrevets 4:e kapitel, tror jag det är, något kapitel i Jakobsbrev, så det står att kom nära mig. Så kommer jag nära er. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar. Och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig. Och komma och be till mig. Och jag ska höra er. Ni ska söka mig. Och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. För jag ska låta er finna mig, säger Herren. Och allt folket sa, amen.